En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hallå, hej! Idag så är vi, ja, lite dagen efter. Dagen efter den stora Nobelfesten, banketten och festernas fest, Jenny.
Ja, men vilken magisk kväll det var igår. Helt otroligt.
Ja, och du lyssnar ju på Kungligt och det är ju mig självklart, Jenny Alexandersson, och mig, Maria Bjaring. Vi ska ju prata igenom hela den här eftermiddagen och kvällen, hur det var. Och jag satt och chattade på redaktionen och ska berätta lite från den. Och du var ju med på hela dagen igår och middagen och festen. Och har du sovit något?
Ja, men par tre timmar. Det är därför min röst är lite skrovlig.
Vi får stå ut med det. Vi ska ju ta oss igenom också snackisarna. Snackisarna, var prinsessan Sofia? Elisabeth Svantessons klänning. Varför gick hon ner själv för trappen? Kungens oklippta hår och Tysklands tidigare förbundskansler Angela Merkel på dansgolvet. Och såklart mobilerna. Men jag tycker vi börjar med, jag måste ändå fråga dig det. För jag fick ju något meddelande av dig. Ja, vad var klockan? Kanske 3:30 på eftermiddagen. Det var ju prisutdelningen då i konserthuset. Och då kom det meddelandet att du hade gått vilse och blev ledd genom en hemlig dörr.
Nej, men ja, det kanske man inte kan tro, att man kan gå vilse i konserthuset. För det har en stor, pampig entré. Det var en röd matta som ledde direkt upp till entrén. Men sen satt jag ju då på balkong, höger balkong. Och jag frågade en vänlig kvinna där inne som jobbade på konserthuset vilken uppgång jag skulle ta. Mm. Och hon visade vänligt. På något sätt lyckades jag komma in på fel trapphus. För det är många uppgångar, det är många vindlande vägar liksom.
Ja, det är lite som man tänker liksom en enorm teater. Att ja, man liksom måste ju komma in från rätt håll för att också kunna hitta
komma till rätt plats.
Ja, exakt.
Och då kom det fram en kvinnlig vakt till mig hon tittade på mitt kort och sa oj, oj, kära någon. Så att hon öppnade liksom en hemlig passage till mig som gjorde att jag kunde gå rätt upp då i rätt trapphus. Så jag hittade min plats och jag var tidig, så det var ingen fara.
Nej, en liten genväg där.
Ja. Men jag kan ha det på mitt CV att jag lyckas gå vilse i konserthuset.
Men jag känner så här, det var det första jag hörde från dig när du väl var ute på plats. Så jag tänkte, okej, hur ska den här dagen
kvällen gå?
Hur ska det här spännande start? Ja. Okej, men ska vi ta och börja med, vi ska ju också säga, vi fick in en fråga igår i chatten. Du hade ju en fantastisk vacker plommonfärgad uppsydd klänning. Du var så elegant och det var så många som tyckte. Men då vet jag att Lena hette hon. Hon skickar in varför du inte hade ett diadem. För det hade ju varit, hon tyckte att det hade varit pricken av vit.
Ja, alltså klänning, jag har fått så mycket frågor om den här klänningen. I liksom tjockt härligt siden. Jag älskar den, fantastisk. Det är klart att det hade kunnat passa med ett diadem. Men jag tycker nog som så att ska man ha diadem på Nobel, och det ska man om man har ett, då ska det nog vara ett äkta eller ett från släkten, ja men ett gediget. Mm. Inte bara ett man kan köpa på som bijouteri. Nej, det ska nog vara. Och det var ju många kvinnor som hade diadem under kvällen och som var riktigt tjusiga i det. Men det tror jag faktiskt är släktsmycke eller ja, att man har, att det är ett äkta kanske. Mm. Men jag var ändå jättekittad, känner jag. Jag behövde inget diadem. Jag hade fått låna otroliga örhängen med rosa, alltså det är morganiter heter det. Innefattade i ett sådär hängsmycke. Jag vet, kronprinsessan har likadana. Det är då Charlotte von Essen-Rammel som har designat dem. Hon har det här smyckesmärket Ebba Brahe Jewelry. Och så fick jag också låna hennes släktring. Och det var, jag har nog aldrig haft någonting så dyrt på min hand någonsin. En stor smaragd innefattad med många diamanter, eller om det är, vad heter den här andra slipningen? Ja, ni hör, jag har sovit 3 timmar. Fantastisk ring. Jag kände mig faktiskt väldigt stärkt av den. Men jag kommer som sagt aldrig bära något så dyrt på min hand igen. Så att det var en once in a lifetime.
Men en fantastisk upplevelse att känna den och ha den.
Absolut.
Vi går på den här snackisen och du nämnde ju också att det var folk som pratade om det på banketten. Och det var frågan, var är prinsessan Sofia?
Ja, men det var det ju många som undrade, för just Nobelbanketten, då försöker man ju sluta upp hela familjen. Det är en ära att få gå och kungafamiljen är ju då hedersgäster på kvällen. Men hovet hade ett svar på det och beslutet hade tagits redan i höstas att prinsessan då inte ska vara med för att hon är mammaledig med lilla Ines. Och min gissning är att hon, i och med att hon inte varit med på så mycket offentliga uppdrag det här året sedan Ines föddes, så tror jag att hon vill nog ta vara på den här sista föräldraledigheten. Och när jag säger sista, det är bara min gissning, men det kanske är nog ändå sista barnet för familjen och att hon verkligen vill utnyttja det. Men sen gick ju då liksom snacket, och det gjorde det inne i Blåhallen också, dels vid vårat bord, men även andra jag träffade, det var många som pratade om det. Och det har ju nog att göra med att Expressen hade då samma kväll ett stort knäck, som vi säger på journalistiska, en stor artikel om prinsessan Sofias före detta mentor Barbro Enbom. Nu har ju det släppts fler dokument från Epstein-dokumenten. Och där kan man då läsa mejl som Barbro har skickat till Jeffrey Epstein. Mm. Som handlar om de här unga kvinnorna som hon har i sitt nätverk. Mm. Barbros Best and Brightest. Där har prinsessan Sofia ingått. Och då har hon skrivit om Sofia till Epstein. Och det man kan läsa är, jag tycker det är lite stötande. Det är just det här att hon skickar bilder på de här kvinnorna. De har då umgåtts med Epstein på champagnemingel, tjusiga tillställningar. Hemma hos honom, en del kvinnor har då fått bo i hans fastigheter i New York och Paris. Och när Barbro då beskriver Sofia i de här mejlen, så jag upplevde det som väldigt obehagligt att hon också stoltserar, för det här är många år efter att då Epstein dömdes för pedofili och trafficking. Eller pedofili var ju då första gången. Och beskriver Sofia som, ja men här är den här vackra flickan, och Epstein vill bjuda henne till Karibien, till den här ön.
Där man då, och det kom ju Dagens Nyheter med redan dagen innan Nobel. Ja. Så det var ju liksom redan igång det här pratet innan.
Och det pratet togs med in i Blåhallen, i stadshuset. Det var många som pratade om det. Vilket betyder att det här är ingen småsak. Utan det är en bomb som håller på att brisera. Mm. Och det är nog tufft för prinsessan Sofia. Det är inte hon som är boven i det här, det är en annan person.
Kan du inte berätta lite kort, vem är den här kvinnan Barbro Enbom?
Hon är en framgångsrik affärskvinna. Hon har jobbat mycket i New York, i USA. Och hon har en syster som också är väldigt framgångsrik, fast i den diplomatiska världen. Jag tror hon var ambassadör i Australien ett tag. Men Barbro är tuff kvinna, driven. Och hon startade då det här nätverket som har koppling till Handelshögskolan i Stockholm. Och hon delade ut ett pris regelbundet till då en framstående ung kvinna inom ekonomi och Handelshögskolan. Och det finansierades delvis av Jeffrey Epstein.
Mm. Jag tänker man har också haft lite bilden av henne att hon har varit en person som har varit pådrivande och peppande och liksom lyfta kvinnor inom finansvärlden.
Oh ja.
Och liksom in i styrelserum och så vidare. Så att det blir själva också den faktorn.
Ja, men själva den delen av hennes verksamhet, den tycker jag är fantastisk. Att ha den drivkraften att lyfta andra kvinnor är absolut någonting man ska hylla. Det man reagerar på är ju sättet hon kommunicerar med den här pedofildömde Jeffrey Epstein. I ett av de här mejlen som Expressen nu har publicerat så skriver hon ju också att hon stoltserar kring att Sofia nu är på bild och på omslag tillsammans med prinsen, och det är jättebra. Alltså det är smaklöst och lite chockerande faktiskt.
Jag tror inte att det är det sista.
Nej, det kommer mer. Det sägs ju att det ska släppas fler dokument innan den 19 december.
Det var ju fler snackisar igår. Ska vi tar det här. Någonting som många reagerade på i chatten som var då på Aftonbladet igår, det var Elisabeth Svantessons val av klänning. Här är det, ska vi säga, lite tudelade meningar. Det är som en flod som delar sig i två, förgrenar sig. Och det är ju då att väldigt många upplevde ju att hennes färgvalet på klänningen, eller klänningens färger i kombination med rosa, lite rött och så var det lite orange, att det påminner väldigt mycket om Sara Danius tidigare klänning som gjorde ju stor uppståndelse när hon hade den på Nobelbanketten. Och ge oss någonting inifrån, för vi kommer sen också till det där med trappen, men just den här klänningen.
Oj, jag tycker den var fantastisk på det viset att när jag satt på balkong där vid prisutdelningen och såg ner över parkett så var hon som ett lysande utropstecken i publiken.
Och det är ju såklart när man har de färgerna, de talar ju för sig själva.
Ja, och så hade hon en stor, inte rosett, men en dekoration på ena axeln som tog lite plats.
Några tyckte hon såg ut som en julklapp. Men det var de kanske floden som förgrenades åt ett håll.
Åt det kritiska hållet.
Ja.
Jag tycker ändå att nu är vi på festernas fest. Ja, man ska klä upp sig. Ja, man ska gå all in. Absolut. Jag har inga problem med den klänningen. Men konnotationen då till Sara Danius var det ju många som kritiserade. Det pratades det om också inne i Blåhallen. Man tyckte kanske att den hade passat bra om hon kanske hade gjort något kort uttalande eller gett något citat om kvinnors styrka och Sara Danius och någonting sådär. Men nu hängde den väl lite som ett frågetecken i luften på det viset.
Samtidigt, man kan ju välja lite hur man ser på saker och ting. Jag tycker det också var ganska modigt.
Absolut. Och jag tycker hon passade i den. Jag tycker ändå att det var absolut, ta fram det snyggaste du har i garderoben.
Och sen så kom det ju en hel del frågor om detta faktum att ni vet ju, de liksom går ju ner väldigt vackert liksom ner för den här trappen, och då så kan man liksom syna alla om man tittar på TV, men även om man är på plats så kan man liksom se, de får ju visa upp sig. Det blir väldigt liksom ett härligt intryck och en upplevelse. Och då gick hon själv. Och det här var ju många som undrade, så det gjorde att jag fick ju kasta mig på telefonen och började ringa till Moderaternas pressisar, försöka få tag på någon och försöka få en förklaring. Var hon där själv eller vad som pågår?
Ja, för ofta går man ju, i processionen går man ju antingen med en pristagare eller med sin partner.
Ja. Ja, och då fick jag tag på dem och det slutade med att vi också fick en bild. Att hennes man var ju med på plats, Bjarne Svantesson. Men vad var han då när... Det var väl det som blev lite så här frågan, på tal om saker och ting, frågetecken som hänger lite i luften. Min första tanke var, oj, har jag missat? Blir det logistikproblem här? Och sen så var det någon som sa att inte precis bakom henne, men två steg bakom så gick det en kvinna med två män. Att det kanske hade blivit någon förvirring när de väl skulle gå ut. Vet du något mer om detta?
Jag tror att det handlar om att ett par av de här pristagarna är män i en aktningsvärd ålder som hade lite svårt att ta sig ner för trappan och upp för trappan. Och därför behövde de varsin, en person på vardera sidan av sig som höll i dem.
Mm.
Jag tror att det kan handla om någonting sånt, och sen blev då Svantesson kanske en singel då i trappen. För att kanske att hennes man då behövde hålla i någon ordentligt. Man vill inte ha någon som snubblar och skadar sig under Nobelbanketten. Man vill inte ha in en ambulans.
Nej, det kanske var en situation som bara behövde lösas på något sätt.
Jag säger inte att detta är sanningen, utan det är bara min teori. För att jag såg att ett par av de här männen behövde verkligen hjälp.
Mm. Men när hon då kom ner för trappen själv, var det någonting som...
Ja, men det var många som pratade om det. Framförallt det var någon som sa, men vid vårt bord så här, men varför går hon själv? Är det på grund av klänningen? Och också med tanke då att det var en stor klänning som tog sin plats. Men
det hade ju många.
Ja, det hade många, så det behöver det inte vara. Utan jag tror snarare på att man behövde ordna så att alla tryggt kunde komma ner för den här trappen.
Sen fick vi en del frågor om att folk är ju för roliga, att kungen var, de tyckte han borde ha klippt sig. Men jag tyckte, jag gick inte. Och det var ju framförallt i samband med prisutdelningen då till årets Nobelpristagare i litteratur, som också har ju lite läskor, som har lite längre.
Ja.
Och då, ja, men jag vet inte, jag tycker inte det var så mycket att jaga upp sig för.
Nej, det tänkte inte jag på alls. Nu såg jag ju kungen lite ovanifrån. Men nej, det funderade jag något så mycket på. Jag tänkte inte på det heller sen. Han brukar nog alltid ha lite så där, ja, lite bakåtstruket, lite så här,
någon liten lock i nacken.
Ja, ja. Nej, det tänkte jag inte på. Men många av tittarna är ju, de har ju hökögon, ser varje detalj och
verkligen. Ja. Okej, okay. Och sen så redan i konserthuset så kom ju då drottning Silvia, kronprinsessan Victoria och prinsessa Madeleine. Och nu är jag liksom lite inne här på kläderna med tanke på att jag bara nämner damerna i det här fallet. För det blir alltid en diskussion om vad ska de ha på sig och vilka val har de gjort och så. Hur var det när de kom in i konserthuset?
Det går alltid lite som ett sus bland publiken. Och det är ju också för att de här kungliga damerna, och kungen såklart, skänker tillställningen väldigt mycket glamour och pompa och ståt. Min blick fastnade direkt på prinsessan Madeleine. Hon bar ju en, kallar man det för greige, alltså lite rosa grå, pastellig, ljust pastellig klänning med tyll och en liten tunn flors cap översållad av paljetter och också paljetter då på kjolstycket där. Otroligt, från Jenny Packham. Den bar hon när kungen firade 50 år på tronen. Alltså den är en liten pärla av konsthantverk och hon hade då i håret akvamarin-diademet som tidigare tillhört prinsessan Margareta. Det var pricken över iet och de här, hon har ju ett enormt hårsvall.
Ja, jag tänkte också på det.
Ja. Och har man så här långt, riktigt tjockt hår i lockar på ryggen. Alltså hon var som en liten pralin. Hon var så snygg.
När hon skulle gå ut från konserthuset, då blev det ju så att man också fick bilder så att säga bakifrån med det hårsvallet. Och jag måste säga att hon var oerhört vacker.
Jättevacker.
Kan man inte säga. Det var väldigt fint. Och sen om vi då går till kronprinsessan Victorias val av klänning. Det var ju också väldigt intressant och blev väldigt hyllat.
Ja, hon tog faktiskt en av sin mammas gamla Nobelklänningar. Skapad av Jacques Sender. Drottningen bar den 1994. Den har ju liksom som en liten pik upp till, den är axelbandslös och så är det som en liten pik, tyget går upp i en liten trekant sådär. Den är så tidlös, den var ju också perfekt. Och jag kunde se, jag satt ju då lite bakom över henne så jag såg att det såg ut som den var lite modifierad i ryggen. Nu är kronprinsessan väldigt petit, men man är ju ändå olika storlekar och sådär. Det såg ut som man hade lagt någon liten svart tygbit där bak liksom. Men hon var fantastisk i den. Och just att hon återbrukar, det tycker jag är så symboliskt. Det är stark symbolik i att de här vackra klänningarna som faktiskt kan kosta upp till 100 000 eller mer, att de inte bara hängs undan för resten av de här kvinnornas levnad, utan att man plockar fram dem igen, dammar av dem, kanske ser till dem, fixar någonting. Och används.
Och jag är så fascinerad över det här att man använder klänningar över generationer. Och nu pratar jag inte bara kunglighet. Jag kan tycka att det är minst lika fascinerande om en dotter använder sin mammas klänning oavsett vem det är. Att det finns, jag gillar det där. Någon slags tidlöst historien går.
Och sen hade hon ju då stråldiademet, hennes favoritdiadem. Jag tror det är 47 strålar med briljanter. Otroligt pampigt.
Och drottning Silvia, hon valde någon slags, om jag säger, senapsgul, är det en korrekt beskrivning då?
Nej.
Såklart.
Ja, lite åt det hållet. Men den är lite mer, lite klarare gul liksom. Det tycker jag. Men inte solgul. Den var mitt emellan.
Ja.
Men den är ju otroligt snygg också. Själva livet är ju då översållat med pärlor och paljetter. Det blir väldigt så guldglittrande. Och sen är kjolen typ tvådelad. Så hon kan ha den som mer rak modell, för den undre kjolen är mer rak. Och sen är det då fastsatt en typ en galakjol med lite öppet där fram. Och den är då från George et Arend, en favoritdesigner för drottningen. Och hon bar den, precis som Madeleine, så bar hon den här klänningen när kungen firade 50 år på tronen. Så att det är ett återbruk det också. Och sen hade hon då drottning Sofias diadem. Och den gränsar lite grann till tiara för att den är så pass hög.
Exakt, för du har ju beskrivit för mig och berättat för mig hur man ska liksom definiera vad en tiara och ett diadem. Ibland kan det vara lite svårt kanske i detta fallet, men att tiaran är då mycket pampigare och mycket högre. Mm. Och då när vi satt där, när hon kom med den, så skulle vi ju snabbt då försöka reda ut vad är det för diadem eller tiara hon har. Och då så var vi så här, är det inte jag? Nej, det är det jag med. Ja. Det tog liksom några sekunder. Men det var ju ändå så här, oj vad hög den är.
Ja, den är jätte tjusig. Och den har ju drottningen använt många gånger också på Nobel.
Mm.
Men de var, jag tyckte det var riktigt bra klänningsval. Mm. Och jag gillar att de vill återanvända. Faktiskt.
Vi fick ju också lite kommentarer igår om att det är så mycket fokus på kläderna och lite mindre på musiken och kulturen. Men vi ska komma in lite på din upplevelse av musiken igår, för det var, där var det också lite delad flod, ska jag säga. Men om vi håller oss kvar vid kläderna ett litet ögonblick till. Var det någon annan på banketten igår som du upplevde eller som människor som liksom drog ögonen åt sig eller som var liksom lite extra sådär, pricken över i eller extraordinär?
Ja, men det var, fanns så många vackra klänningar. Man kan ju inte titta sig mätt.
Ni ska se Jenny nu, hennes ögon bara rullar runt.
Nej, men det är ju fantastiskt att vara där och se alla de här uppklädda. För alla anstränger sig till det yttersta. Men ja, det är klart att det fanns så här blickfångare. Det gjorde det. Jag tyckte nog att statsfrun Anna Hamilton, hon var klädd i guld. Också tvådelat med, jag tror att det var lite så här skimmer och lite så här glitter i hennes kjol. Också det här guldiga upp till. Så enkelt och smakfullt. Men hon är ju känd för att välja, hon vill ju aldrig överglänsa sin chef, drottning Silvia. Men hon väljer kläder som ändå är top notch. Mm. Och sen har jag massa klänningar också i minnesbanken. Jag vet ju inte namnen på de här kvinnorna, men tvärs över mig på andra vänster balkong då, så satt det en kvinna, möjligtvis att hon jobbar vid hovet också, för det såg ut som hon hade många såna här, de här minimedaljerna liksom. Helrött, bara som ett kroppsformat fodral. Och så var hon lite till åren med det här gråa håret i någon väl fönad page, och jag lovar äkta örhängen och halsband. Du vet, det är någonting med det här enkla som ändå tilltalar mig på något sätt, som gör att less is more. Men på Nobel är också more is more. Mm. Så jag är ju tudelad där, för jag kan också så här vältra mig i de här paljettförsedda Madeleine-klänningarna och tycka att det är så snyggt.
Vi ska gå in lite på maten nu.
Mm.
För att det var ju så att man ville ju gärna få direkt rapportering från dig från sittande bord för varje tugga nästan. Men det, såklart, det går ju inte, för du har ju liksom andra saker också att sköta vid det tillfället. Vad tyckte du om maten? Om vi tar det lite kort, förrätt, huvudrätt, efterrätt.
Ja, vet du, man är så hungrig när man sätter sig till bord. Käkar man lunch vid 12:00, då är det ju 7-8 timmars väntan liksom på, eller 7 timmar i alla fall, väntan på mat. Man hinner ju inte äta någonting däremellan, för att man är ju vid konserthuset redan. Liksom vid...
Man kan inte sitta och peta i sin proteinbar på balkongen i konserthuset.
Men därför tycker jag så här, att förrätten var ju då en soppa på Karl Johans svamp och tegelost, svart vintertryffel och ingefärsolja. På pappret låter det ju underbart gott. Det var det också. Men troligtvis för att jag var så himla hungrig. För jag kanske inte hade valt en Karl Johans svampsoppa om jag varit på en restaurang till förrätt. Men det var ju, det var som jag smälte i mun. Och så fick man något så här gott bröd till och det där smöret som var lite så här sotat. Jag tror det var lite tryffel i det också.
Det blev ju också en grej att det serverade smör för första gången på Nobelbanketten. Det var väldigt så här, alltså med lite glimten i ögat var det. Mycket bass kring det.
Vi hade ju också någon bild på kronprinsessan när hon brer sin smörgås. Ja, eller smörgås var det inte, men brödbit.
Okej, om vi går till huvudrätten då.
Ja, det var då piggvar som har fyllts med sockertång och pilgrimsmusslor. Och så fick man då rostad rotselleri glaserad med lipsticka, smörkokt potatis och vita lökar smaksatta med muskot. Kära någon, vad gott det var. Det var fantastiskt. Sen blev jag imponerad över att de här servitörerna lyckas servera varm mat till alla 1300 gästerna. Men den här lilla fisken...
Lilla? Jag tyckte den såg så stor ut.
Man fick en skiva fisk, ja. Men sen var det nog lite trixigt, tror jag, för servitörerna. För den här lilla potatisbubblan man fick...
Mm, den var ju väldigt vacker.
Jättevacker, men den välte ju hela tiden hos alla.
Jaha.
Den skulle stå upp. men det var ju inte lätt för servitörerna, kan jag säga.
Men
det gjorde ingenting. Det var ju så lustigt då när jag satt vid bordet. Jag satt precis vid kanten, liksom ut mot de andra borden. Och då serverade de ju först såsen. Det var en så stor såsterrin som då ställdes precis bredvid min tallrik. Så alla skrattade jättegott och tänkte, men Jenny, det här får du. Ja, du får såsen
här. Sås.
Och sen var det lite väntan då på resten av maten. Men mycket gott, mycket gott. Jag måste bara säga det så här, den här välkomstchampanjen som då serveras. Först skålar man ju för, först är det kungens skål och sen skålar man för Alfred Nobel. Jag var helt beredd på att det skulle vara ett bubbligt bubbel. Mm. Det var inte riktigt det. Mm-hmm. Det var en väldigt annorlunda smak och inte så mycket bubblor i. Men gott, men lite så här strävt. Mm-hmm. Passade i sig jättebra. Men
du var inte helt 100% på den?
Nej, jag hade nog ville haft lite mer bubbel i bubblet, så att säga.
Jag förstår.
Ja.
Okay. Men sen så kommer vi till den, som är ju en av kvällens absoluta höjdpunkter. Det är ju... Kan du beskriva känslan, för nu kommer vi också in lite på musiken, när desserten, man ska helst inte se efterrätt, men ni fattar.
Det är...
När den serveras och det sprakas och det släcks i blåhallen.
Jag har ju ett problem, eller det är inte ett problem, men jag är ju sån att jag är väldigt lätt rörd när det gäller musik och speciellt när det gäller pampig musik. Jag kan nästan bli, du vet, så att man känner att hjärtat står lite stilla. När musiken går rätt in i kroppen. Också, du vet, när någon slår på så här dova trummor. Och du vet, man känner att det vibrerar i själen nästan. Och när det är så väldigt trollsk och filmisk musik som det var under den här kvällen. Så blir det en stämning som skapas när servitörerna då står med sprakande tallrikar eller brickor. Och vandra ner för den här enorma trappan och ut genom folkhavet. Det var lite som att i det mörkret så var det som att brickorna svävade lite i luften som flygande tefat.
Kändes det så?
Ja, och landade på borden. Och i och med att vi hade bjudits hela kvällen då på underhållning, musik och ljusprojektioner som jag i alla fall tolkade väldigt mycket som vår planets framtid och mänsklighetens utveckling och
Det märks att man att på plats blev man väldigt berörd. Vi ska säga att kompositören Jakob Müllerad var då ansvarig för det som kallas årets diversitis. Det här är ett väldigt svårt ord, men vi kan säga musiken. Verken och skapelserna och så vidare. Och han hade då nyskriven musik, men han bjöd även då på en tolkning av One av Swedish House Mafia med namnet One Symphony. Det var ganska många som tyckte att det var en ganska... Lite, hur ska man ut? Jag säger precis som folk skrev, deprimerande musik, att det var tung musik.
Men
kan det vara så att det inte förmedlades på samma sätt genom tvn som kanske man är på plats?
Ja, absolut. För när man satt på plats, det var så många som också hade tårar i ögonen. Därför man blir så påverkad av den här pampigheten och den här känslan från musiken. Det är synd att det inte gick igenom tv-rutan, det måste
jag
säga.
Det kanske det gjorde. Det var ju vissa som tyckte att det var fantastiskt. Så det kanske var lite också tyck och smak.
Ja, för det som händer också redan då vid första musikunderhållningen, det är ju att vid Blåhallens, alltså väggen där trappan är, finns det ju fyra stycken gluggar eller öppningar. Mm. Därifrån pumpar de ut rök. Och sen projicerar de då på den väggen Så att man upplevde som att det var rökfyllt hela rummet, liksom, hela den väggen. Och när den här musiken sätter igång, och också då dirigenten, nu har jag tappat hennes namn, hon var magisk. Hon var klädd i ett tajt litet liv. Det var som att hennes lilla midja var pytteliten, så var det som en stor svart kjol som nästan smällde upp som en ballong bakom henne när hon rörde sig då i takt med musiken. Hon dirigerade ju inte då med så här taktfast och hårt, utan med så mjuka armar att man upplevde henne som animerad. Så även hennes uppenbarelse i den här trappen var ju en del av skådespelet. Helt otroligt. Men så då blev det så att när efterrätten, desserten då skickades ut och alla fick det på sin tallrik, så var det magi som skapades. Och när man tog den här första tuggan på den här sorbeten med alla dess tillbehör, så var det också som att låt mig alltid få sitta och äta dessert på Nobelbanketten. Det var så fint.
Hur var stämningen, tycker du? Och vad pratade man om? Och hur var stämningen på undermiddagen? Och...
Jag hade ju jättetur. Jag satt bredvid min bordsherre var professor i fysik. Han jobbade vid CERN i Genève. Och mitt emot mig så satt en professor i immunologi, alltså medicin. Otroligt spännande människor.
Vad pratade ni om då?
Jag ska bara nämna sista personen, för vi var en fyra.
Ja, liksom.
Ja, vi fyra umgicks ju hela kvällen. Då var det en journalistkollega, Alexandra från Göteborgsposten. De här tre människorna var sociala genin. Vilket gjorde att fyra timmar...
Vilket även du är.
Nej, men, vilket också då försvann. De här fyra timmarna försvann. Det kändes som 10 minuter. Vi pratade om dels om deras forskning. Det är jättespännande att höra om CERN. Och också om den här kvinnan då, Jenny hette hon också, som då forskar kring immunologi. Alltså hur ser framtiden ut för vissa typer av sjukdomar och hur man kan då bota och så. Men sen, du vet, man hinner ju avhandla livet. Man hinner avhandla hus och hem och barn. Man hinner, man hinner avhandla politik. Det sägs att man aldrig ska prata om politik vid bordet.
Fast det beror på lite hur man gör det.
Ja,
verkligen. Och man behöver inte prata sakpolitik. Man kan ju prata politiska skeenden.
Ja, och just det här med att forskning och vetenskap nu är i farozonen. Vi märker det från USA till exempel. Det dras in pengar, det dras in forskningspengar. Man betraktar inte vetenskap och forskning längre som en konstant. Utan det ifrågasätts och det sprids konspirationsteorier. Så sådana grejer pratade vi också om. Och de ville jättegärna veta av mig och Alexandra hur vårt jobb ser ut. Mitt i media, svängen. Och så hinner man prata om det som händer under kvällen, underhållningen. Och mycket trevliga samtal, måste jag säga.
Jag tänker det måste också vara fantastiskt om man skulle få dig till bordet. Om man är på Nobelbankett första gången, man kanske inte bor i Sverige och liksom så. Och då, vilken kunskapskälla då sitter jag bredvid dig och får hjälp med kanske liksom hur allting är under kvällen. Okej, och sen... Men okej, musiken, men du upplevde den, bara så vi liksom sätter punkten där, att det var otroligt vackert och alla möjliga superlativ man kan lägga till.
Ja, jag blev vid flera tillfällen otroligt rörd.
Grät du?
Nej, men jag blev väldigt rörd av upplevelsen av musiken faktiskt.
Kan vi säga något kort om även om talen? Det är ju så att för respektive Nobelpriskategori så håller då en person ett tal, och i flera fallen så delar ju ett antal personer på priset, men då väljer man ut liksom en person som håller det talet. Och då var det ju så att många hade sett fram emot Nobelpristagaren i litteratur, Laszlo som han heter förnamn, Jag har inte tränat tillräckligt bra på att uttala efternamnet.
Nej, jag vågar inte mig på det här.
Nej, men, och det får vi be om ursäkt för. Men det är den ungerske då författaren Laszlo. Och han fick ju då priset för hans visionära och kraftfulla författarskap som mitt i undergångens fasa upprätthåller tron på konstens möjligheter.
Mm.
Och det gick, jag tycker att det blir som ett litet sus när då toastmastern utannonserade att det var dags för hans tal.
Ja, det gjorde det. Alla hade väntat på det. Och jag skrev i chatten så här, nu kan vad som helst hända, vad som helst kan sägas. Just för att i hans litteratur är han ju också väldigt, han är väldigt speciell. Men han klev upp i talarstolen. Han tackade sina 31 första kärlekar. Han tackade sin bror, han tackade författare och filosofer. Det ungerska språket, han tackade Gud, han tackade resten av världen. Det var vackert. Det var... Jag förstår att han är en bra talare i andra övriga fall också. Mm. Det var roligt och det var fint. Mm. Faktiskt.
Och jag ska säga att jag tyckte de andra talen, de var också väldigt bra. Jag blev imponerad att varje tal hade verkligen en stor behållning. Bland annat Omar M. Jagi som en av Nobelpristagarna i kemi. Det var väldigt intressant och spännande. Och det var många som gillade Nobelpristagaren Mary E. Branco som då fick pris inom medicin. Och där handlar det ju om då för deras upptäckte rörande perifer immuntolerans. Och det var många av de här priserna och dess motivation på pappret, då kände jag så här, shit, jag fattar ingenting. Alltså man känner sig så dum. Sen får man ju försöka ta sig igenom och förstå vad är det de har kommit fram till och resan till liksom det forskningsresultatet och framstegen. Men kanske lite be någon som kan förklara det. Typ så här, förklara för mig som är 5 år.
Ja, men som mina bordsgrannar, de förklarar det helt.
Ja, men,
jag kan tyvärr inte återge det, Maria.
Nej, men vad bra, härligt. Ja. Men det var, jag tyckte talen var, det var hög nivå på talen.
Otroligt hög nivå. Också att de blandar upp det med humor, jag älskar det.
Ja.
Och jag tänkte också Mary Branco, när hon tog emot sitt pris i konserthuset, då fick hon ju jubel av publiken. Så det var den enda kvinnan som fick Nobelpris i år.
Ja, fast jag kände att det var inte bara för att hon var kvinna utan de forskningsframstegen som hon och hennes team och så vidare har kommit fram till berör ju väldigt många människor. Det gör ju för sig alla priserna, men det var på sån... Ah,
mm. Och hennes tal, hennes dotter i publiken, inte publiken men vid bordet, grät ju.
Just det.
Ja, det var jättefint.
Men det hade jag också gjort om min mamma.
Ja, det hade jag också. Men tänkte du på det, Maria, förresten, vid prisutdelningen då i konserthuset? De tre som då fick fysiknobelpriset, de var ju störtsköna.
Ja.
De hade ju fått då i instruktionerna att när deras namn nämns så ska de ställa sig upp, för då ska de få de här priserna. Mm. Och när deras introduktionstal hölls och... han då nämner deras namn, då ställer de sig upp, fast det är inte dags än. Han bara nämner dem i talet. Så då blir allting lite så här, han blir lite ställd, så säger han att no, wait a moment. Så får de sätta sig igen. Och då, det bryter någon is också, för då publiken skrattar ju med dem, inte åt dem utan med dem. Och när han då nämner deras namn igen och det är dags att ställa sig upp, och då kommer det skratt igen.
Ja, och det kommer ju ganska tidigt på dagen. Och många har ju sett fram emot den här dagen länge och säkert varit väldigt spända. Framförallt kanske de tre, så då blir det ju en härlig stämning. Vi ska nämna deras namn också, bara så vi, med tanke på att vi har nämnt flera andra. Det är då John Clark, Michael Devore och John Martinez. Och de fick då Nobelpriset, eller blev tilldelade Nobelpriset, för upptäckten av makroskopisk kvantmekanisk tunnling och energikvantisering i elektrisk krets. Alltså man förstår ju inte så mycket av detta. Men
han sa, jag måste bara, han förklarade bra i sitt tal.
Ja, det gjorde han verkligen.
Det var han, Devreau heter han, va?
Precis.
Ja, för han sa ju det så här.
Michel heter han är ju fransk.
Ja, när man då är i en skidbacke och ska välja vänster eller höger kring en gran eller en sten, då kan de här partiklarna, eller vad det är då, välja båda sidorna. Men som människa väljer man ju en sida, så att man inte liksom... Ja.
Briljant. Och sen så bröts ju taffen. De höll ju tidsschemat väldigt bra, som de brukar göra, vid ungefär 23 sådär. Och alla människor skulle då färdas upp, alla förutom kungligheterna och Nobelpristagarna, färdas då upp till Gyllene salen. Och nu vill vi ju, då ska det bli vals. Enligt kutymen, etiketten, ska man bjuda upp sin bordsdam och därefter liksom fritt fram. Och dansa runt, och det såg ju jublet ut som vanligt. Men nu vill vi veta, du var ju på dansgolvet, nu vill jag veta vad hände.
Ja. Kungafamiljen, de eskorteras upp för trappan och sen bort mot prinsens galleri. Där står de och småpratar med pristagarna, så de dansar inte, tyvärr. Det hade varit kul att dansa med kungen, men nej. Det är ju mest studenter som dansar, eller många studenter, så deras vita mössor, de blir ju som skummet på ett stormigt hav i det folkhavet.
Som guppar upp och ner.
Ja, och sen är det då många politiker som dansar, såklart. Och ja, från akademierna och så vidare. Och jag stod en stund och pratade med Magdalena Andersson, för att Expressens utsände Amanda Romare, vilken härlig person, måste jag bara säga, herregud. Hon hade snott åt sig då Magdalenas man, så de valsade runt där. Så Magdalena stod och, eller vi stod och pratade och frågade om hennes klänning. Det var Göran Alfredsson på Thalia som hade gjort den. Och hon berättade att hon och hennes man, de hade tagit en buggkurs. Och det hade varit jättegivande.
Mm-hmm.
Det var inte så att de dansade mycket styr eller pardans hemma, men buggkursen var, tyckte hon, det var kul. Trevlig person att konversera med. Hon är också en sån där, lite som kungligheterna. Hon kan nog prata med vem som helst, tänker jag. Men det blir inte så mycket dans för min del.
Du hade ju sagt inför att du inte kände dig så trygg i valsstegen och foxtrotstegen. Men jag tyckte, för en vals kan ju inte, det är inte så jävligt. Du får fråga Magdalena vad hon går på danskurser. Du kan få gå på en valskurs i samma regi.
Nej, men det var ju så roligt. Tara på DN, ni känner säkert igen Tara från SVT tidigare. Hon har varit programledare och så här. Vi känner ju varandra. Hon högg ju tag i mig och drog ut mig på dansgolvet. Och så sa till henne så här, men Tara, alltså, jag är jättedålig på dansa. Hon bara, jag med. Det spelar ingen roll. Och det är ju så på en sån här tillställning.
Ja, det spelar ingen roll.
Så vi dansar runt där lite. Och det är väl det som är så härligt också. Folk är ju eftermiddagen lite salong, så det är varmt och fantastisk stämning. Det är ju ett skönt dansgolv på det viset. Folk stuffar runt.
Och sen så var det en person som dök upp, som vi på redaktionen spottade väldigt tidigt. Och vi blev plötsligt så här, vad är hon? Det var ju Tysklands tidigare förbundskansler Angela Merkel. Och det här blev ju jättespännande, och det visade sig då att hennes man har ju då arbetat tillsammans med Omar Yagi. Och att hon då var inbjuden liksom från hans då sida. Det blev som en följetong hela kvällen. Men du träffade ju henne sen igår kväll. Mm. Eller i natt, får man ju säga.
Jag träffade henne i natt.
Jag träffade Angela Merkel i natt.
Ja, hon var speciell, kan jag säga. Nej, men jag och fotograf Peter Wikström stod uppe på dansgolvet och så sa jag till honom, men det där är Angela Merkel. Så han har fått tag i henne och plåtade henne och hennes man. Och så frågade Peter så här, ja, men skulle du kunna, would you mind just take a picture together with my reporter? Och Angela Merkel synade mig uppifrån och ner.
Alltså riktigt en bokstavligen?
Ja, men det var kall blick, kan jag säga.
Ja, och hennes blick kan nog vara ganska granskande.
Den kan nog mörda om den vill. Men, och så skakade hon på huvudet och liksom vräkte ut med armen, bara no. Men då hade hon sagt någonting till Peter om att no reporters. Jag tror att det mer handlade om att hon vill inte positionera sig med andra människor än sin man. Eller liksom de hon är där med i det sammanhanget.
Hon har ju hållit väldigt låg profil.
Ja, och också hon vill inte få frågor. Hon vill inte. Jag tror att det var det hon var rädd för också. Att om jag är reporter, kommer jag då snabbt börja ställa massa frågor till henne som hon måste avvärja. Liksom. Mm. Så,
men vilken kväll.
Ja, men otroligt. Det här var ju min tredje Nobelfest. Jag kan säga att det var den bästa. Helt klart.
Och det är inte bara för att du har den närmast näthinnan.
Det kan ju vara så, men...
Du kommer med så här jobbiga frågor istället för att bara låta dig få ha upplevelsen.
Ja, men det
är egentligen saksamma.
Det är saksamma. Det var otroligt trevligt vid bordet. Det är ändå 4 timmar man sitter och konverserar. Otroligt. De som gör det här enorma pusslet med bordsplacering, vilken eloge de ska ha. För vart man än tittade sig omkring så var det livliga samtal. Alltså folk såg ut att ha så himla trevligt överallt. Mm. Och sen den här stämningen, det gör också någonting att kungafamiljen är där. Det är många som tycker att ja, men i såna här tider, varför ska man föra ihop 1300 människor, bjuda dem på mat för miljoner och paradera kungligheter framför kameran? Man bör inte se det på det sättet, tycker jag. Man ska se det som att det här lite grann är en rebellisk handling i en omvärld och ett klimat där man, där faktiskt vetenskap och forskning är lite i farozonen just nu. Man ska se det som ett statement. Och jag, vi som sitter där, vi njuter av den här goda maten, och jag önskar att alla som satt vid tv-apparaterna också kunde få göra exakt samma sak. För det är ett minne för livet. Men man ska se det som en viktig handling just nu när världen är som den är.
Alltså, med de orden tycker inte jag att det finns så mycket mer att säga. Förutom att vi gärna vill ha in frågor. Vi har några frågeavsnitt som är på uppkommande här. Och då är mejladressen kungligt@aftonbladet.se, eller så kan man ju ta din Insta, Jenny.
Mm, kungligt med Jenny. Mm. Jag ska uppdatera den under dagen från, ja, Nobel.
Men man förstår ju att du inte riktigt har hunnit med allt.
Nej.
Även
nej.
Fast du har hunnit med mycket. Mm. Så ska vi säga så för idag?
Det gör vi. Tusen tack för att ni har lyssnat.
Tack snälla.
Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.